Dags att prata hushälsa. Dags att prata hushälsa.
Läs mer om vår hushälsoförsäkring på antisimex.se.
Podplay.
Jag tycker skam är en jättebra utgångspunkt för manus. Och då är det inte skuld, alltså, utan skam som är, som jag skulle definiera typ som någonting du vet om dig själv som du skäms över jättemycket. Och som du helst inte vill berätta för någon annan människa.
Varmt, varmt välkommen till Texten. I dagens avsnitt pratar jag skrivprocess med regissören och manusförfattaren Lisa Skad, som åkte till LA för att gå på stand-up-skola inför att hon skulle skriva sin första komedi. Vad ska man tänka på när man skriver dialog? Hur kan man klämma ur sig nya idéer på kort tid? Och vad är egentligen klumpen? Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Som vanligt kommer Fanny Svärd hit lite senare och vi ger varandra och er prima boktips. Idag har jag med mig regissören och manusförfattaren Lisa Skan. Lisas långfilmsdebut, Apflickorna från 2011, belönades med 3 guldbaggar för bästa film, bästa manus och bästa ljud. Sen dess har Lisa gjort fler filmer. Det vita folket, Ring mamma och nu senast Tack och förlåt som premiärades på Netflix i julas. Hej Lisa.
Hej.
Vilken av de här filmerna som jag just nämnde känner du starkast för just idag?
Jag gjorde en showreel förra veckan. Då såg jag några scener ur Apflickorna och var så här... Det är så mycket kropp i den. Det jag skriver just nu är mycket kropp. Så det var jag tror att jag tänkte jättemycket på den då. Hur mycket koreografi vi använde när vi filmade den och repeterade och så. Så det, den liksom seglade upp från minnet.
En showreel är alltså typ ett montage av...
Ja, men jag valde ut lite... Jag skulle välja ut lite scener och lägga efter varandra. Uh-huh. För att visa lite vad jag kan och vad jag gör.
Jag har sett om dina filmer nu inför den här inspelningen. Och det har varit så härligt att liksom se dem i kronologisk ordning sedan de kom ut. Och Apflickorna är ju, som du säger, den är ju väldigt... kroppslig och den handlar om några tjejer som håller på med något som heter voltige, heter det så?
Exakt.
Som är någon slags akrobatik som man gör ovanpå hästar.
Ja, det är så sjukt att det är akrobatik på en galopperande häst.
Hur kom du på det här?
På ryggen. Nej, men jag har vuxit upp i en hästmiljö utan att rida och jag vill göra någonting som var det där med liksom människan och djur. Det är ju också en hund med som är ganska central i Apflickorna. Mm. Men jag ville göra någonting där det var hästsport. Jag ville att de skulle ha ett arbete, tjejerna. Och det har jag lärt mig att när man skriver manus så ska man alltid ge sina karaktärer ett jobb. Och då är det, för då får man mycket gratis. Man får liksom lite ramar. De har något att göra. Då ville jag ge de här tonårstjejerna ett jobb och då tänkte jag att de skulle hålla på med sport och då ville jag att de skulle på det, att de skulle rida,
ja,
göra voltige och också att det fanns en så här det är liksom, det är både ganska svårt och sen att det är farligt är ju också i och med att de står liksom på ett ben och så balanserar på ryggen, så det fanns någonting kittlande. Sen är det också tacksamt att det är så visuellt.
Ja, verkligen. Och de är ju inte så gamla, de här tjejerna. Vad kan de vara? Typ 16-17 år eller något
sånt där? De var 15-16, ja, när vi spelade in.
Och så får man följa dem i den här filmen, hur de hela tiden utmanar, liksom duellerar mot varandra. Det finns en jättestark attraktionskraft mellan dem, speciellt från den ena personens håll. Och sen så är det liksom i varje scen nästan någon form av maktkamp som utövas. Var det någonting som du aktivt jobbade med när du gjorde filmen?
Men när vi skrev den så hade jag liksom en idé om att så här varje scen skulle vara som en duell. Jag, tillsammans med fotografen Linda Wassberg så bestämde vi att det skulle vara en så här western fast med små tjejer. Och det är också en sak som jag använder ofta i mitt skrivande. Att jag tar en genre som kanske inte omedelbart passar ihop med det rummet där man är, så men liksom att jag tycker att den passar med tematiken. Och då var det att vi tänkte att det var så här kul med de här tjejerna som är så unga och att de skulle vara som så cowboys. Och det var ju också därför det var kul med hästarna. Och det blir också ett formspråk som jag tycker är att man får mycket liksom så här, att de har så här jeansskjortor. Att det blir liksom hela rummet blir
exakt,
färgat.
Dammigt liksom.
Ja, det är väldigt dammigt.
Så att den här första filmen då, den hade västern-tema kan man säga. Eller genre-inspiration från västern. Och sen så det vita folket där. Där känns det som att det är någon slags kombination mellan sci-fi och skräck.
Ja, precis. Jag tänkte mer sci-fi. Men sen blev det ju ganska obehagligt ändå.
Mm. Det är en film som handlar om ett antal människor som bor eller är inlåsta eller jobbar på något som verkar vara ett flyktingförvar. Och den är liksom väldigt klaustrofobisk och man får följa huvudpersonen som spelas av Vera Vitali som vill ta sig därifrån. Så där finns det också en tydlig genrelek. Och sen så, om vi hoppar till din tredje film i raden, så är det en helt annan typ av genre. Vilken genre är det?
Det är en komedi. Och det var det jag tänkte. Den handlar ju om mor och dotterrelationer. Och då tänkte jag, det här kan inte jag göra som ett drama. Det kommer bli för jobbigt. Så då tänkte jag, då tar jag komedi. För då kan jag liksom ha det som en slags ett verktyg för att liksom berätta om saker som är känsliga och nära och komplicerade. För det är, jag tycker att det är så mycket när det handlar om familj. När man skriver om familj så tycker jag att när man är mitt uppe i en konflikt som handlar om ens familj eller så då är det ju oftast allvarligt. Men när man kanske har fått lite perspektiv och ska återberätta någonting som har hänt, då ser man ju det komiska i hur sjuk i huvudet människor kan vara i sina familjerelationer. Ja. Och jag tror att det var då så som jag valde den genren där.
Och hur såg det ut när du jobbade fram Ringmamma?
Den var ganska intuitiv. Jag visste att jag ville ha tre generationer kvinnor, så att det skulle vara den här. Det visste jag ganska tidigt. Och sen så visste jag att det skulle vara liksom en tonåring, en som var liksom mitt i livet och sen som var lite äldre. Så det visste jag ganska tidigt. Och sen så arbetade jag på mitt klassiska sätt som är att jag börjar med att bara skriva. Det värsta som jag tycker är en skrivprocess är när man inte har någonting.
Mm.
Alltså när det bara är tomt. Så då brukar jag vara ganska snäll i processen att komma upp till många sidor, och då brukar jag skriva något som jag kallar för klumpen, som är ett dokument där det är helt osorterat, där jag bara skriver ner scener som jag skulle vilja se. Så då kan jag skriva kanske 200 sidor eller liksom mer, där det bara handlar om att få ihop ett material.
Skriver du ut dialog då, eller är det mer?
Det kan vara allt möjligt. Mm. Det kan vara dialog, det kan vara dialogscener, det kan vara bilder, det kan vara situationer, det kan vara en låt. Det är väldigt snällt rum. Så sen när jag hade den, bara utifrån liksom de där tre karaktärerna. Och sen hade jag den här sägningen då också, som var alla föräldrar väntar på ett tack och alla barn väntar på ett förlåt, som är utgångspunkten för hela manuset. Och då associerade jag liksom omkring den sägningen och jag skrev massa scener utifrån det.
Och hur var det att skriva komedi? För att jag tänker att alltså det finns ju humoristiska inslag i alla dina filmer, men de tidigare filmerna är ändå, upplever jag, mörkare. Den här, alltså Ringmamma har ju verkligen sorgliga och mörka drag också. Men hur var det att liksom skriva faktiskt en ren, kanske inte en ren, men en komedi?
Uppenbara svaret, det var jättekul.
Jag tycker att det verkar skitsvårt och jätteläskigt.
Nej, men jag var väldigt ödmjuk inför att skriva. Alltså jag kände att det här kommer vara svårt. Så jag tänkte, nu ska jag göra det på riktigt. Och så tänkte jag, vem tycker jag skriver de roligaste komedierna? Och då är det många amerikanska stand-up-personer som skriver dem. Alltså, så då kollade jag upp lite vad det fanns för skolor som de hade gått på. Och så hittade jag en skola i Los Angeles som hade öppna kurser. Så då gick jag som en improv-stand-up-kurs där i två omgångar ensam med bara amerikanska skådespelare.
Jag blev så nervös av det här. Alltså, jag började svettas.
Men, och det var jättehemskt och jätteroligt samtidigt. Vi satt liksom på rad och så skulle man vara en uppgift. Och så fick man liksom, det var inte så att nu ska du gå upp, utan det var så här, gå upp när du känner dig redo. Så, men alla skulle ju upp och så var det olika övningar. Och jag tror att när jag gjorde den så lärde jag mig det här som jag tycker är kärnan i komedi. Det är ju liksom att ha en utgångspunkt och säga så här, men här är till exempel i den här scenen med, det är en scen i Ring mamma där dottern konfronterar mamman och frågar liksom om hon döstädar.
Mm.
Och då säger mamman nej, och sen får hon lite panik, för det gör hon. Mm. Och då låser hon in sig på toaletten. Och där är ju så här okej, vi har en situation där det är en som vill fly. Dramat hade nog stannat med att hon bara låste in sig på toaletten och sen gick dottern. Men i komedi så är det så här, hon bankar på dörren, hunden skäller, hon hoppar ut genom fönstret, hon springer ner för gatan. Dottern springer efter, hon har inte ens på sig några skor, hon har bara strumpor. Så här, de jagar henne, hon hoppar på ett spårvagnen och så åker iväg. Så här. Alltså det tänker jag, det är liksom komedi är så här, och inte sluta där man borde, utan bara fortsätta. Och när man börjar tänka så i sitt skrivande så blir det ju väldigt lustfullt. Och sen tycker jag också kommer det handla jättemycket om det som jag älskar att jobba med. Det är liksom att ta, om det är en allvarlig situation, att inte låta den föregå i ett rum där det passar för ett allvarligt samtal. Utan att liksom om någon har ett bråk till exempel, att låta dem ha det på en offentlig plats då. Eller alltså så här, att de inte kan, att de måste skrika till varandra. Eller alltså att man liksom hela tiden krockar. Situation och plats mot varandra är ju också väldigt tacksamt om man vill skriva mer situation. Jag är inte så intresserad av att skriva så punchlines och så, tycker jag. Det är kanske kul någon gång, men jag tycker det är roligare att hitta komiska situationer. Mm. Och så, alltså lite som i Tack och förlåt, där huvudpersonen har rymt ifrån BB och har jättemycket och mycket verkar samtidigt som hon har en uppgörelse med sin stora syster omkring deras barndomstrauma. Så håller hon på liksom att föda ett barn samtidigt och de sitter på en lekplats. Så det är ju också liksom ett sätt då, så jag tycker att det är liksom,
kan ramla runt där i sanden, höggravid och tar verkar.
Ja.
Det är väldigt, väldigt roligt. Jag tänker också på den här scenen som du nämnde i från Ring mamma, när den här mamman då rymmer ut genom fönstret för att hon inte orkar. Hon ska ju egentligen berätta för sin dotter att hon har cancer, men hon orkar inte göra det, så hon flyr
hon
från det.
Hon klarar inte av det bara.
Precis. Och då är det så jävla roligt innan, för då ska de gå igenom lite olika grejer som hon håller på och rensar ut, och hon har inte förklarat varför. Och sen så har hon liksom lagt en klänning åt sidan som hon har tänkt slänga. Och så säger dottern då, Nicky, åh, men den här tar jag, den är jättefin. Och så säger mamman, nej, men den där ska jag ha, det är min klänning. Och att det där, alltså jag skrattade så mycket åt det, för att jag kan känna igen mig i att det finns en konkurrens också mellan en mamma och, eller så här, i min relation till min mamma så finns det också en vilja att liksom vara bäst på något vis. Och att jag tycker du gestaltade det så himla fint, att så här, jaha, men om du vill ha den klänningen, ja, men då vill jag också ha den klänningen, och den var faktiskt min.
Ja, det är jättemånga som känner starkt för den scenen. Jag tror det är många som har varit med om liknande. Det är ju också det att någonting blir liksom åtråvärt i, men det är också någon form, det där liksom att spegla sig i sitt barn är ju liksom, jag tycker det är spännande det där med hur man, både hur mamman ser sig själv i henne och liksom den här viljan att liksom att inte upprepa någonting, att inte hon ska bli likadan, och barnet känner också så, men sen är de ändå ganska lika i sitt beteende, och det är någonting fint i det liksom, hur de kämpar för att liksom bryta sina mönster, men de inte riktigt lyckas på det.
Ring mamma är ju också en, alltså jag tror att jag nästan tänker på det som en romcom, för samtidigt så handlar det ju kanske mer om mamman och dottern och deras relation, men det finns ju också ett jättestarkt inslag av liksom Nicky behöver ta ett beslut i sitt liv. Huvudpersonen behöver ta ett beslut. Hon är så här, ska hon välja den här killen som hon har varit kär i när de var yngre, som verkligen verkar vilja ha henne, men då behöver hon visa sig sårbar och stanna kvar, eller ska hon fortsätta dejta runt massa konstiga människor, ligga med sin chef på jobbet. Och det tänkte jag verkligen på när jag såg Ring mamma, att de här scenerna mellan Sanna Sundqvist då som spelar Nicky, och sen, vad heter skådespelaren som spelar Alex?
Han heter Alexander Karim.
Just det, Alexander Karim. De har en kärleksrelation liksom, som är så fin, alltså den är så fint gestaltad. Det finns en underbar scen, och det är liksom, man förstår att det här är något de gjorde när de har varit tillsammans tidigare, att de åker in i en biltvätt.
Just det.
Och lyssnar på Seabird och ligger med varandra i hans gamla bil.
Mm.
Alltså det är bara en perfekt romantisk scen.
Mm.
Hur lyckades du? Vad vill du säga till ditt försvar?
Vem var med på showreelen?
Ja, det var helt rätt. Alltså.
Nej, men det var väl också att jag vill, de går ju runt liksom helt gröt ganska länge, och sen när de skulle äntligen mötas, då vill jag också att det skulle vara, att det skulle finnas ett motstånd i var de möts, men också att det skulle finnas en historia. Så jag tror ganska mycket på det där liksom, att allting har en betydelse i en scen, att man kan berätta någonting med allting om man tänker över vad man tar för beslut. Så precis som du uppfattar nu, liksom, jag tror att om de hade haft sex i en säng, så hade du inte tänkt så mycket på liksom, att det här är som de brukade göra. Om de inte gjorde något super, liksom, speciellt i själva sexakten. Men i och med liksom, att det finns, att jag ville berätta att de hade haft en relation som var stark, och att det fanns liksom, någonting. Jag gillar det rituella, liksom, att om man vill visa att någon har en relation som har pågått länge eller som har funnits och sen kanske försvunnit och kommit tillbaka, att man, då har man ju ritualer. Så då vill jag hitta någon rolig ritual som de kunde ha som var i förhållande till deras relation. Så då blev det en biltvätt.
Ja, tack för det alltså.
Varsågod.
Jag tänker att skriva manus handlar ju så mycket om att ha begränsningar i tid, antal sidor liksom, men också att man måste hitta sätt, som du säger, som gestaltar någonting, och att det nästan är som att lösa en ekvation, eller liksom man löser problem på något vis. Hur kan jag gestalta att det här paret har känt varandra innan genom, eller på bästa möjliga sätt? Upplever du det så när du skriver, att det liksom är någon form av problemlösning?
Jag tänker mer på det kanske som en, det kanske är problem, men jag tror det är olika stadier. I klumpen stadiet så är jag väldigt snäll mot, alltså då får det gärna vara dåligt, och jag kan till exempel skriva som någonting som typ, de har sex och sen så vet inte vad, alltså så jag kan säga så här, det ska vara så här, men jag kommer kanske inte på att det ska vara en biltvätt då, men jag liksom gör någon slags indikation på att det ska, jag minns inte det här, men nu kan jag låtsas då att jag skrev kanske någonting som visar att de har gjort det förut, eller liksom på en plats där de har gjort det förut.
Mm.
Sen kan det gå lite tid, och sen kanske jag bara helt plötsligt får en idé att ja, men det vore ju kul att det var i en biltvätt.
Så när du har jobbat med den här klumpen då ett tag, hur går du vidare till nästa skede och vad är det?
Då brukar jag skriva ut, nu erkänner jag. Jag skriver ut det på papper. Då brukar jag skriva ut det på papper. Och sen brukar jag brukar läsa igenom då, så gör jag lite markeringar typ på vad jag tycker är bra och så vad jag tycker är jättedåligt. Och sen ibland har jag också skrivit, utan att veta om det, skrivit flera scener liksom flera gånger. Så det är också, men så brukar jag bara lägga upp det liksom, börja sortera lite grann, tänka så här, men den här är nog i början, den här är, alltså, så jag liksom sorterar upp det. Och då brukar jag kunna se så här, ja, men här fattas den här, en scen som kanske ska handla om det här. Och så då blir det som ett första skelett. Och då kan jag skriva de scenerna bara som i lite så här punktform, vad de ska innehålla.
Hur lägger du upp dina arbetsdagar?
Nu har jag drömupplägget just nu. Och lätt. Jag vet alltid att det här är det bästa, men det är svårt att få till praktiskt ofta, eller ibland. Men för nu är jag liksom inne, eller nästa vecka kommer jag gå in i en ganska intensiv skrivperiod. Och då brukar jag försöka skriva mellan 7 och 12:01 lite grann, beroende på hur resten av livet ser ut. Mm. Men det är mitt absolut ultimata, att skriva mellan 7 och 12:01, lite beroende på hur Sen brukar jag kan få ett litet skov till på kvällen. Men jag brukar försöka skita i det. Mota bort det. Men det är mitt absolut bästa. När det funkar så älskar jag det. Och känner sig liksom jätteglad när man äter lunch. Och så kan man bara göra andra viktiga saker som man behöver göra. Men att själva skrivandet liksom, tycker jag funkar bäst på morgonen för mig.
Vill du berätta någonting om vad du arbetar med nu?
Jag håller på att skriva mitt första verk för teaterscen.
Så jävla spännande.
Så, ja, det...
Hur skiljer sig de processerna? Vet du det än?
Det känns som att jag håller på att frigöra mig från det... Ett filmmanus måste vara ganska tydligt. Och speciellt när det är liksom det som ska är som inspelningsversionen så krävs det väldigt mycket där. Men med dramat och också är det någonting med tiden i filmen så att den känns lite för i alla fall i de som jag har skrivit så är jag mer så att jag är tiden är den tiden som vi upplever i nuet. Men med dramatik så känner jag att det som händer att någonting som jag kan skildra är någonting som kanske händer under 2-3 månader i en scen som är en minut eller två. Och det är nytt för mig. Det jag tänker flera gånger så här, att jag tänker ofta så här, ja men det här kan jag inte skriva. Och sen bara, jo det kan jag visst.
Jag vet att du började plugga på Danska Filmskolan när du var typ 22-23 eller något sånt där. Hur var det?
Det var det bästa, tror jag, som kunde hänt mig just då. Jag fick en utbildning som jag känner att jag liksom studsar tillbaka till nästan varje dag i min liksom process och mitt arbete. Så jag har också de som jag arbetade med liksom, eller som jag gick på skolan tillsammans med har jag också liksom kontakt med många fortfarande som betyder jättemycket för mig.
Just det, för du brukar åka till Köpenhamn och göra klart dina filmer och sådär.
Ja, det är för att jag arbetar med dem som jag gick på. Ja, men precis. Min senaste film är klippt av två stycken klippare som jag gick på filmskolan tillsammans med. Och ljudet är gjort av en som jag gick tillsammans med på skolan. Så det som är speciellt, jag vet inte om det är samma på de andra filmskolorna i Norden eller... Så, men på Danska Filmskolan så har alla lika mycket dramaturgi. Så då även de som går ljud eller foto eller klipp, de arbetar hårt för att alla ska ha samma språk. Så, och det gör också att det blir fina samarbeten tycker jag. För att alla, vi har samma kommunikation när vi arbetar ihop. Och sen hade jag en lärare där som heter Måns Rokov som var chef över manus... utbildningen då när jag gick där. Och han betydde jättemycket för mig. Det är han som skrev manuset. Han är väl, de flesta svenska känner väl till honom som, för att han skrev manuset till Festen. Och han var en jättestark liksom, ledstjärna för mig på skolan. Och han såg också vad jag höll på med, vart jag skulle. Så det var jätteviktigt för mig. Att han var väldigt så här, ganska brutal. Han läste aldrig våra manus, utan vi fick komma hem till honom och ställa oss på hans vardagsrumsgolv och berätta manuset för honom i detalj. Liksom. Och sen så kunde han avbryta en mitt här, men det här, så fort han tyckte att det liksom inte funkade så sa han det. Och jag tycker också att det är ett bra sätt att testa sin idé, att berätta den högt faktiskt. Det kan jag fortfarande göra, man märker direkt... Om du ska säga, det går med text går det liksom och luras ganska mycket.
Ja, men om du sminka idén typ med vackra ord.
Ja, men precis. Och, men det går inte när du ska. Vissa kan det absolut, men det är i alla fall mycket svårare. Så det fick vi göra. Stå där.
Var det något annat som han liksom gav dig eller som du tog med dig efter utbildningen? Såklart jättemånga saker, men
ja. Han brukar säga så här, använd det du har. Han sa, han finns inte längre tyvärr. Men använd det du har, vilket betyder att det är det här som jag pratade om lite grann innan. Med att om du har någonting så var inte rädd för att återanvända det. Alltså om en person har en rekvisita, alltså någonting som tillhör den, låt den komma tillbaka och liksom finnas med och ge den en betydelse. Så att man liksom, det finns en omsorg i, omkring vad du väljer för någonting som återkommer. Till exempel som den här klänningen, till exempel. Det är mm. som ett exempel i Ring Mamma, att hon håller på med den klänningen där och hon håller på att rensa ut den, och sen så tar ju dottern den klänningen och sen har hon på sig den i slutscenen på filmen.
Så
det är en sån sak som jag tror att han skulle kanske tycka. Ja, och det är också en del i det här att, jag vet inte om han sa det exakt så här, men jag har tolkat det som det. Men det är i alla fall att man kan tänka ett manus, att egentligen manuset är varje scen är samma sak, fast man varierar det, så att det är repetition med variation. Man skriver samma scen igen och igen och igen på olika sätt. Och att inte vara rädd för det.
Mm-hmm. Kan du exemplifiera det utifrån någon av dina filmer?
Ring Mamma till exempel, det handlar ju om en mor och dotter som försöker mötas. Och sen är det jättemånga olika scener där de försöker mötas på olika sätt. Mm. Och då är det olika scener där dottern tar initiativ till att mötas. Och sen är det scener där kanske mamman tar initiativ till att mötas. Och sen så ibland lyckas de lite grann, ibland blir de mer ovänner. Ibland så tänker man, nu kanske det går bra. Ibland är det någon som inte alls klarar av det och flyr eller råkar säga något dumt. Alltså, så det är liksom, det är...
ja.
Så på den känns ganska liksom tydlig i förhållande till det.
Jag vill tacka Storytel som gör den här podden möjlig. Tänk att jag får ha det här roliga jobbet. Alltså det är fantastiskt. Och i varje avsnitt så träffar ju jag Fanny Svärd. Mm. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Ja, jag har förstått att du har med dig ett boktips idag.
Ja, så enkelt är det. Och vi snackar om en genre som jag vet att du inte är så bevandrad i. Tror eller ej. Läsare som du är.
Ja, men det här är ju det här är absolut ingenting som jag är stolt över. För jag känner att om man ska ha en sån här podd till exempel, då måste man ju liksom röra sig mellan olika genrer. Men nej, jag kan inte...
Ja, men du gör ju det mycket. Men deckargenren känns som du inte har doppat tån i.
Nej, det är dags att doppa den.
Ja, sommarläsning, Flora. Alltså, allt behöver inte vara svårt.
Mm. Ett ljuvligt ord. Sommarläsning.
Sommarläsning. Och då har jag ett tips till dig.
Perfekt.
Jag tycker du ska läsa Tove Alsterdals Rotvälta, som är årets bästa svenska deckare 2020. Utsedd till.
Det är så sjukt. Får jag sticka in en grej?
Ja.
När jag skrev Herre var havet så hade jag länge Rotvälta som arbetstitel.
Det är sjukt.
Och sen så såg jag att den där precis hade kommit ut då.
Blev du ledsen?
Jag blev faktiskt jätteirriterad, men det var det.
Så du hatar den här boken innan du ens har läst den? Nej, men men Herre var havet är en bättre titel, tycker jag.
Faktiskt.
Ja.
Inget mot... Alltså för min bok.
Din bok, ja. Nej, men den handlar om en kvinnlig polis. Dun, dun, dun.
Okej,
ovanligt. I Ångermanland, och det är så vackra miljöer vid Höga kusten. Och för 20 år sedan så erkände en 14-årig pojke ett mord på en jämnårig flicka i den här trakten. Och nu kommer han tillbaka till stan. Och vad har hänt då? Jo, hans pappa ligger mördad i huset när han kommer fram. Och den här kvinnliga polisen som minns det här mordet så väl från sin egen barndom, det här mordet på Lina, hon sätts på fallet och hon ska försöka ta reda på vad som har hänt. Och den här mannen som erkände mordet, hur ser hans liv ut idag? Och sen utvecklar sig historien därifrån. Och jag tycker den är väldigt lite cringe i den. Alltså den är väldigt liksom... Ja, men, bra skriven, och det är inte alla deckare som är, om man ska vara ärlig. Det är liksom högkvalitativ, och det är därför den är så pass hyllad och typ bestseller.
Har hon skrivit andra böcker också?
Ja, hon har skrivit fortsättning till i den här serien med samma polis, Eira. Och sen har hon också skrivit lite andra fristående böcker. Bland annat en som heter Blindtunnel, som jag tycker är jättebra.
Men läser du mycket deckare, eller?
Nej, men det blir lite typ... Ja, men det blir när jag hör något väldigt gott om en deckare. Då kan jag kolla upp den. Men det är inte min mest lästa genre heller.
Vet du vem som kommer till podden nästa vecka?
Nej.
Pascal Engman.
Oj!
Har du läst något av honom?
Deckarkungen. Nej, men jag har hans bok X hemma.
Vet du om jag har läst något av honom?
Jag gissar nej.
Jag har lite att läsa in mig på den.
Ja, vilken bibliografi också. Han har skrivit extremt många böcker.
Jag vet. Jag kommer läsa Pascal Engman Natt och dag.
Niklas Natt och dag, bror.
Ja, jag är lite stressad över det här, men det kommer nog bli jättebra. Men sen så får jag väl kasta mig över Rotvälta då.
Ja, men blev du sugen?
Ja, men alltså, ja.
Oj. Negativ. Men det här är strandläsning, Flora. Det här är... Du behöver inte gå in med någon prestige i den här.
Nej.
Du ska bara sugas in i den här kvinnliga polisens liksom, utredning och kärleksliv.
Kärleksliv också.
Jajamän.
Jättebra. Mm. Ja, men det tycker jag är viktigt också, att få det där liksom, relationella också.
Det är absolut viktigt.
Jag har ju nåtts av det faktum att du inte har läst Knausgård.
Mm,
har du något emot honom?
Shame. Nej, jag tror jag skulle älska Knausgård.
Mm.
Baserat på att typ tjejer läser honom.
Ja, det fanns ju en tid för kanske 10 år sedan när det var det fulaste man kunde göra att läsa Knausgård.
Jaha.
För att han var liksom ansedd som en självupptagen man som bara gaggade på om sitt.
Mm. Vräker ur sig 9 böcker om sitt liv.
Ja. Så det var verkligen så ofeministiskt att läsa honom. Men sen har ju pendeln liksom svängt och många har liksom kanske insett att han är en helt otrolig författare.
Mm.
Och jag vill specifikt tipsa om den här Morgonstjärnan-serien som han håller på att jobba med nu. Den senaste boken heter Nattens skola. Den har inte jag hunnit läsa än. Men jag har läst...
Långa böcker. 500-700 sidor typ, eller?
Ja, men räds ej för att de flyter på så underbart.
Mm.
Det är mycket dialog. Det är ganska vardagliga händelser i en väldigt dramatisk kontext. Alltså det som händer är att en dag så dyker det upp en jättelik stjärna på himlen. Och den här stjärnan påverkar människor på olika sätt. Folk blir typ galna. Eller deras mörker kommer fram. Och det är en väldigt spännande, lite så... en magisk realismaktig premiss.
Ooh.
Men det Knausgård gör så bra är att han skriver ut från massa olika personer och man kommer dem så himla nära inpå och man får verkligen vara i deras inre monologer på ett sätt som känns helt trovärdigt.
Mm.
Så man ser liksom världen genom de här olika människornas ögon.
Fantastiskt, så det handlar inte bara om honom jämt. Han kan också skriva om annat.
Exakt, så att börja med Morgonstjärnan.
Ja, jag också har den hemma.
Jättebra sommarbok.
Ja. Tack för tips, då ska vi vidga våra vyer.
Det ska vi.
Så letar vi sjukdomar, skador och fukt. Det är dags att prata hushälsa.
Läs mer på antisimex.se.
Jag tänker mycket på dialog förstås. När man tittar på en film, då ser man ju det hela verket. Och sen så när man läser en film, då syns dialogen mer. Liksom. Hur bemästrar man att skriva dialog som inte bara ser typ snitsigt och bra ut på pappret, utan som faktiskt funkar när skådespelarna liksom ska säga replikerna? För mig kan det verkligen kännas som 2 olika saker.
Jag brukar ju spela alla rollerna.
Ja.
Men sen tycker jag inte heller att man ska vara rädd att om man vill skriva för scen eller för film, så tycker jag inte heller att man ska vara rädd för att prova sin text ganska tidigt. Att utsätta den för att sägas högt.
Mm.
Och då behöver det inte vara med de skådespelare. Det är nästan ännu bättre om det är skådespelare som inte ska vara med i filmen. Jag kan ta in någon som är helt fel ålder eller liksom fel kön eller vad som helst för att bara just... För att jag inte ska börja tänka på den färdiga scenen, utan för att jag bara ska tänka på orden.
Smart.
Och det är jätteroligt att göra det. Hade jag liksom ett möte på... Jag känner att jag pratar jättedålig svenska. Jag hade möte på danska precis innan. Så jag, så här, det heter inte det. Avprövning heter det inte på svenska. Vad heter det?
Att du testar.
Jag vet, testa kanske testa. Det heter. Ja, det heter det, testa.
Det är väl jättevackert att slänga lite danska.
Det är fruktansvärt.
Ja, men. Okay, det är ju såklart ett jättebra råd. Och grejen är att då tänker jag direkt så här, åh gud vad pinsamt att testa text så tidigt. Så det måste ju också handla då.
Där har jag ingen spärr.
Nej, men det låter ju jättebra. Också som du säger, att så här, berätta vad man har skrivit för någon. Det är också ett sätt att testa sin text i ett tidigt skede. Och att liksom bara, ja, komma över känslan av att man är, att man gör bort sig. Finns det några andra saker som jag och lyssnare kan ta med oss när det kommer till att skriva dialog, som du ser knep som du brukar tänka på?
En sak är, när man ska skriva dialog, kan vara att det är en som vill ha samtalet och en som inte vill ha samtalet. Och det tycker jag ofta funkar väldigt bra. Mm. Många exempel på det i Ring mamma.
Ja, verkligen. Jättebra.
Ändlösa exempel på det. Och det kan ju också vara att någon är helt tyst. Det är jätte, ganska kul.
I Tack och förlåt så tänkte jag på att Linda, den karaktären, säger ofta bara mm.
Just det, för det handlar ju också om, det kan man, där kan man ju också visa vem människor är, att om det, hon är ju Linda, Charlotta Björks karaktär i Tack och förlåt, hon är otroligt konflikträdd. Det är ju också en viktig, man kan tänka såhär, vill den här personen bråka eller inte bråka? Alltså är den här personen rädd för konflikter eller inte? Och hon är ju jätterädd för konflikter. Så hon i hela filmen så säger hon ju inte emot en enda gång förrän slutet liksom. Det tycker jag är ganska tacksamt att tänka på. Att just tänka på det, och sen också med känslorna tycker jag också. Att aldrig låta två karaktärer ha samma känsla i en scen. Att det är ofta förbjudet i mina manus, att båda ska vara ledsna till exempel. Eller att båda ska vara arga. Det tycker jag är det tycker jag ofta funkar, att låta en vara jättearg och en kanske vara lite avstängd.
Du har ju jobbat med Sanna Sundqvist i de två senaste filmerna. Hur är det samarbetet?
Det är väldigt lustfyllt och kreativt.
Du blev liksom lite glad av att tänka
det,
på henne.
Men det, vi har haft väldigt roliga processer med båda filmerna, och jag brukar alltid låta, när jag har ett manus och börjar liksom kasta skådespelare och har bestämt mig för vilka som ska spela de olika rollerna, då brukar jag ha liksom one-on-ones med alla skådespelare och bara prata om deras karaktär och deras karaktärsresa. Och det är jätte spännande för att just att liksom gå in i det subjektiva för den personen och liksom tänka bort de andra. Och med vissa i Ring mamma så var det ju, så fick ju bara killarna fick bara manus till sina scener, så de visste inte om varandra.
Jättekul.
Så Jonathan Rodriguez, som spelar hennes, den här otrogna mannen, på premiären så kom han han sa någon gång under inspelningen, så han bara, det inte är en till. För han visste ju om Alexander, för de hade ju några scener ihop. Och vi bara, nej. Och sen så fick han ju se att det var
Tindermassören.
Precis, att det var en till kille. Så det är ett sätt, så jag tycker att det kan vara ganska bra att ha hemligheter så gott som det går. Liksom. Mm. Nina Gunke visste ju inte om att hon hade sex när hon pratade i telefon. Att Sanna hade sex, utan det såg hon när vi skulle göra eftersynk. Och hon bara, vad gör hon?
Så hon var liksom som en ovetande mamma.
Ja, för jag tänkte att det var fint att hon inte skulle liksom... Ja, men precis. Att hon skulle vara... Att det gjorde någonting med... Det fanns liksom någon liten spänning kvar i relationerna när de inte visste om... Att hon inte visste om vilket liksom dilemma hon gick igenom i förhållande till sitt kärleksliv.
Jag tycker att hennes karaktär Sara i Tack och förlåt är så jävla underbar också, för att hon är så otroligt höggravid. Hon ska föda barn om en månad och hon har foglossning och hon går runt liksom jättebredbent, och dessutom så ska hon hålla på och samla in leksaker på gräsmattan liksom. Det är verkligen som ett stort klot som går runt. Var det liksom en tydlig vision som du hade?
Ja, det var ju en så kallad begränsning som blev en ynnest. Nej, men vi hade bara råd att köpa en sån här superdyr, fin gravidmage. Och då fick jag välja mellan medium eller large. Och då tänkte jag, jag tar large.
Så då fick hon vara högre.
Nej men hon är ju, alltså, ja. Oftast blir det så att faktiskt att magen inte blir större när det är så långt, alltså när det är så kort kvar som hon har kvar, så blir den inte så mycket större. Den blir nästan mindre i slutet för den liksom sjunker ner lite igen. Så då tänkte jag att då är det lika bra att den är jättestor. Och sen är ju Sanna ganska lång också, så det var bara att köra.
Och hon går runt i det här vackra huset med stora fönster som ligger i någon härlig villa förort någonstans. Mm. Men där hon känner sig helt ensam och olycklig. Och går upp och ner för de här olika trapporna, för det är massa trappor såklart i det här vackra huset.
Baklänges.
Ja, just det, baklänges hela tiden. Och ramlar flera gånger, alltså det är verkligen också det. Att man hela tiden känner att så, nej, men du måste sitta ner och ta det lugnt. Men ja, att hon klarar inte, alltså hon är ju i kris verkligen. Mm. För att hennes man precis har dött. Filmen börjar med att hennes man har fått en, något slags någon slags hjärtattack och dött. Och det är bara en sån fantastisk karaktär som jag, det var så underbart att få återuppleva henne.
Mm.
Och relationen med det här barnet då. Mm. För det är något som jag har tänkt på i alla dina filmer. Inte så mycket i Ring mamma, för där är en tonåring. Men i de andra filmerna så finns det ofta en gullig jäkel som är rolig som fan, som är liksom i femårsåldern eller något sånt där. Vad är det med de här...
Vi kastar alltid sexåringar innan de har börjat skolan. För okay, det är då de är som bäst.
Okej, okay, så det, det är där du letar.
Mm, det är min bästa ålder faktiskt. På barn.
Varför?
För att de är så... De är, oftast är barn i den åldern väldigt verbala och de är smarta och med. Men de har inte riktigt kommit in i det här som skolan gör. Att de är inte riktigt så medvetna och de har inte riktigt fått den här skam, liksom pinsamhetsgrejen som lite äldre barn har. Den har inte riktigt kickat in än. Vissa absolut, men jag brukar det, om man visst vill ha en barnslighet så tycker jag att det är en väldigt fin ålder.
Men de känns så autentiska tycker jag, de här barnen i dina filmer. Hur får du dem att vara det, att inte kännas konstlade?
Jag tror jag försöker få dem att veta varför de gör som de gör.
Mm.
Och försöka hitta att de ska se en logik i att de vill någonting. För barn är ju väldigt bra på att övertala och förhandla. Så med dem är det ju oftast så att jag säger så att du vill, till exempel i den här apscenen där barnet vill att mamman ska vara en apa och hon har precis berättat att hans pappa är död.
Mm.
Där sa jag till Amael som han heter att så, du vill inte prata mer om det här, du vill leka. Och det är en lek som de har som de återkommer till. Då vet han, då använder han ju liksom olika medel för att liksom övertala sin mamma. Och då finns det en naturlighet i det hos dem.
Så det är inte som att du har skrivit antal gånger han ska säga högre? Liksom, utan det sker där på plats?
Jo, men det kanske jag har. Men ofta så är det ju också att han har ju jag läser manuset med dem och går igenom allting. Och han var väldigt bra på att komma ihåg sina repliker. Och då är det ofta så att de, på en bra dag, så det handlar ju ofta om liksom att de ska naturligt komma ihåg ordningen på hur replikerna kommer. Och att det finns någonting logiskt som kan bli intuitivt för dem.
Just det.
Så tror jag.
Barn kanske är ganska bra på det där egentligen. De är ju väldigt bra på memory och sånt.
De är ju väldigt bra på att arbeta och leka samtidigt. Liksom. Det är ju det många barn håller på med hela dagarna. Att de leker, att de har olika uppgifter som de måste göra.
Mm.
Så jag tror att det liksom skapar den typen av rum för dem. Och att skriva den typen av scener såklart också.
Lisa, har du några skrivtips?
Ja. Förutom att man, det där med att hitta sin bästa tid på dagen. Och sätta sig ner och bara skriva och vara ganska snäll mot sig själv i början av processen. Så att man går från noll till x antal sidor ganska snabbt.
Mm.
Det tycker jag är jättebra. Och också då att ge sig själv en present varje dag.
Okej, okay. Berätta mer.
Det brukar jag göra när jag ska göra den här värsta. Alltså när jag ska skriva liksom sådär, då brukar jag skriva ungefär 5 månader sidor om dagen. Och då brukar jag få någon typ av present i slutet av arbetsdagen. För att det kan vara lite olika saker. Gå på bio eller en bok eller någonting. Halvfint. Det behöver inte vara jättedyrt, men bara någonting som man kan känna att jag kan känna att jag har varit duktig. Det funkar väldigt bra på mig. Jag tror det funkar på alla. När jag berättar den för andra som skriver så brukar de bli jätteglada. Så
jag blir jätteglad, jag blir på jättebra humör.
Jag tror att den är bra. Men sen har jag en lite mer en sak som jag har liksom föreläst om och haft undervisat. Haft med undervisning, och det är en metod som jag kallar för skamlistan. Mm. Som handlar mer om en slags idé, alltså idéutvecklingsutgångspunkt kan man säga.
Oh, vad spännande.
Jag tycker skam är en jättebra utgångspunkt för manus, och då är inte skuld alltså, utan skam som jag skulle definiera typ som någonting du vet om dig själv som du skäms över jättemycket. Mm. Och som du helst inte vill berätta för någon annan människa. Och det kan ju vara stora och små saker. Och då brukar jag... Först brukar jag berätta om olika liksom, exempel på detta med filmer. Och sen så brukar jag låta eleverna då skriva en lista med 10 saker om sig själva som de skäms över. Och att de ska börja med så här, jag är. Och så ska de skriva 10 saker som de vet.
Vad skulle det kunna vara? Jag är snål.
Ja. Jag är avundsjuk på min bästa vän för att jag tycker att hon är mer framgångsrik än jag. Eller det kan ju också vara sådana saker som är liksom, typ, ja, men om man kanske inte har en sexualitet som man inte har berättat för någon. Eller att man har, det kan också vara i, kanske att man inte känner känslor för någon som man borde känna. Eller ring mamma kan man säga.
Jag hatar mina bonusbarn.
Ja, det skulle absolut kunna vara en sån sak. Eller till exempel, jag hatar min mammas nya man. Eller jag har en jättedålig relation till min mamma. Och det kan vara lite både liksom stora saker och små saker. Det behöver inte vara. Det viktiga är att man känner att det bränns och att man inte mår toppen när man skriver listan. Och att man skriver den någonstans där att man skriver den så att det är ju inte en lista som någon annan människa på jorden ska se.
Nej.
Så det är ju viktigt att kanske inte spara den på något sätt som någon annan kan hitta den. Och sen när man har den listan så då har man 10 idéer till olika verk, vad det nu är, om det är en bok eller dramatik eller film.
Ja, verkligen.
Och så kan man associera omkring det sen och se hur kan jag gestalta någonting utifrån den här skampunkten.
Det verkar ju också vara ett sätt, alltså en metod man kan använda för att lära känna flera karaktärer.
Ja, precis.
Alltså att man kan applicera det på många karaktärer och se vad som dyker upp.
Mm.
Ja, svinbra ju. Har du något filmtips? Något du har sett på sistone som du tycker att lyssnarna ska spana in?
Nej, men jag såg om en film som jag tycker jättemycket om häromdagen. Jag visade en film på den här Scanpix filmklubben på Klarhetsbiografen som är ett jätteotroligt initiativ. Där olika filmregissörer, eller jag vet inte om det bara är filmregissörer. Det har bara varit filmregissörer hittills. Men jag vet inte om det är en... Det kan vara nog olika personer. Som väljer en film som de visar där. Som ofta är en lite äldre film.
Cool.
Och då visade jag White Material av Claire Denis. Som är från 2010. Jag hade inte sett den sen dess. Och det var ett kärt återseende av en ganska... brutal men otrolig film.
Ja, vi har rört oss från västern till skräck och sci-fi till komedi. Vilken genre tror du det blir här näst i ditt filmskapande?
Thriller.
Thriller. Snabbt svar.
Wow.
Det ser vi verkligen fram emot. Mm. Tack så jättemycket Lisa Skan för att du kom till texten.
Tack för jag fick komma.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av texten. Podden presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Nästa avsnitt kommer redan nästa fredag. Vi hörs!
Podplay, en del av Power Media.
Känner du smärta i bröstpanelen? Det är dags att börja prata hushälsa.
Dags att prata hushälsa.
Läs mer om vår hushälsoförsäkring på antisimex.se.